Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Har du återhämtat dig från förra veckans Axén megapodd?
Ja, det blev det ungefär som när man ska sträcktitta på något, en serie med 18 säsonger.
Ja.
Man får ta det i bitar.
Man får ta det i bitar. Jag känner en liten baksmälla.
Gör det?
Som att det var en fest och nu sitter vi här och är bakfulla och liksom ska försöka få något vettigt gjort.
Ja, jag såg någon kommentar i ett fanforum. Ja, det är svenska fans. Var jag in och tittade på vad de höll på med. Jag gör inte det så ofta, men jag gjorde det nu. Och då var det någon som skrev en lysande recension av ert snack.
Aha.
Och konstaterade också att hemmaborgen har nu pika.
Ja, det är ju...
Det kan inte bli bättre än sådär.
Det kan inte bli bättre än sådär. Nej.
Någon annan föreslog att det kanske var samma, jag kommer inte riktigt ihåg, att Axén bör vara ett fast inslag minst 2 gånger om året. Och det är väl gärna.
Ja, gärna för mig. Han kan väl komma hit och sköta mitt jobb åt mig. Det är inga problem. Ja. Jag fick några reaktioner, men det roligaste var att jag fick ett mejl från en person som tyckte att avsnittet var för kort.
Oj,
ja.
Det var väldigt.
Ja, det var väldigt. Jag hade gärna poddat ännu längre och det hade han nog också. Tyvärr så har man ju fler arbetsuppgifter att lägga sin tid på. Mm. Så det var väl mest det som stod i vägen. Hörru du Fredrik, superduper viktig match på tisdag mot GIF Sundsvall.
Exakt.
Man skulle väl ganska enkelt kunna säga att vinner ÖSK den matchen så känns det ganska lugnt och stabilt inför de 3 sista omgångarna.
Mm, och sen den lilla detaljen att förlorar de den så är det kris och panik.
Ja, eller är det kris och panik eller är det bara så här, okej, nu får vi liksom verkligen, förstår du vad jag menar? Skillnaden att liksom, det är ju inte direkt panik, eller är det där tycker du?
Nej, det är bara om man börjar spekulera framåt. Och det krävs ju spekulationer i flera olika lager då, alltså att man börjar. För tittar man på spelprogrammet så har ÖSK ett bra spelprogram. Men vad händer med huvudena?
Ja.
Om det kommer 2 förluster till. För att Östersund borta känns som en svår match. Ja. Vad händer med min röst nu? Den pajar ju ihop helt. Ja. Kanske kommer igång.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Då, jag ska säga så här då. Jag ska inte ta ifrån dig att du är unik. Du är, som människa är du unik, Fredrik.
Ja. Tack.
Men du har en tvillingsjäl uppe i Sundsvall.
Ja, visst har jag det.
Som heter Lukas Salin. Vill du berätta kort vem Lukas Salin är?
Ja, Lukas Salin är ju min motsvarighet på Sundsvalls tidning.
Mm.
Så han är alltså deras häftplåster på GIF Sundsvall.
Precis.
Mycket trevlig man, tycker jag då.
Ja.
Eftersom, ja, och det kanske är svaret att han är lite lik mig.
Det finns ju likheter mellan klubbarna också, det här att man tycker sig höra hemma någon annanstans och nu har det varit jobbigt länge och ditten och datten. Du ringde upp Lukas för att prata lite med honom och vi ska lyssna på en snutt här där han berättar vilket skick GIF Sundsvall är i när de kommer till Bern Arena.
Så här, det var ju total botten innan man gick till uppehåll. Så det jag hoppas det är att man tagit en rejäl lagfest, druckit några bärs och kommit samman och kommit ut på andra sidan på något sätt. För det var liksom det som hände här precis innan man gick på ledighet när man tappar mot Brage. Vad som såg ut att gå mot en seger. Man liksom hade 1-0, man hade spelövertag, man fick en straff och så Pontus Engblom som har sett så knäckt ut den här säsongen. Han har liksom förväntningarna på sig att göra 20 mål. Han har gjort 1,5 liksom. Kliver fram för att ta den där straffen. Bara blåser den över. Och då känner man den här Sundsvallsångesten. Den som vi liksom till 60% består av i den här stan. Man känner hur den bara väller in på arenan. Alla är så nu vänder det. Nu skiter sig. Nu torskar vi det här, hör man. Liksom, ja. Det går som ett sus. Och, jag menar, och så blir det så också. Mm. Och efteråt, det var liksom kvartssamtal mellan tränare och supportrarna som var där. Sen är det, och det bara bidrar till ett aldrig ljusnande mörker. Det är så mycket, för det är ekonomin och sportchefen har sagt upp sig. Och jag tror att antingen är de ganska knäckta, eller så har de fått ha den här lagfesten, dricka 100 bärs. Det blir fler och fler öl, hur många gånger jag, liksom, för varje gång jag nämner det, märker jag. ja. Dricka de här 100 bärsen som kanske behövs, bara för att rensa ur och komma samman på något sätt. Man får väl för människorna skulle hoppas att de inte är lika modfällda som de var då, efter Brage.
Ja, så säger alltså Lukas. Han säger att det
inte... Glömde du bort vad han hette nu?
Va?
Det lät som att du glömde bort vad han hette.
Nej, så säger Lukas, sa jag. Han heter han inte Lukas.
Ja, han heter Lukas.
Vad är det som pågår? ja, vad säger man? De verkar inte må toppen i alla fall.
Nej, det är ju en... Om man ska lyssna på Lukas så är det ju en ångest på nästan ny nivå. Det är en fin bild där när han berättar om ångesten som driver in över arenan efter, ja, vad är det, efter missade straffen.
Mm.
Så ja, det är flera. Det är ju, Superettan är väl en ångestliga.
Mm.
Där ingen egentligen, det är många som inte vill vara där. Det är ganska tufft, både ekonomiskt och sportsligt, publikmässigt, att vara i den här ligan. Sen är det såklart några som är, inte på väg mot allsvenskan. Men många är väl ändå, har väl säkert någon vision. Mm. Att man ska vara antingen på kort eller lång sikt bort ifrån den här ligan.
Mm. Sen har de ju, precis som ÖSK, haft lite stökigt i organisationen också. Nu har väl ÖSK stabiliserat den biten lite grann. Men i Sundsvall så är det fortfarande lite vilda västern. Och en huvudperson i det är ju Joel Cedergren, som vi känner till väl här i stan. Och jag ser ju också att örebroare reagerar på sociala medier och så här när Joel får nytt jobb och såna här saker. Och ja, det finns väl få som har bättre koll på Joel Cedergren än just Lukas. Det har ju hänt mycket sen Joel lämnade ÖSK, och det berättar Lukas om här.
Ni skulle kunna ha ett liksom stående veckoinslag med veckans Joel, så kan jag bistå er med det.
Det är att
kanske hämta ut en lön på NA också. Men, nej, men det är mycket kring Joel. Och det finns mycket att säga kring Joel. Och det, alltså, hans intåg i GIF Sundsvall, hans nya intåg i GIF Sundsvall, skulle jag egentligen säga började för ett år sedan. Jag gjorde en intervju med honom hemma hos honom, där han, jag tror ni publicerade den på NA också.
Mm, den famösa, de famösa stickade sockorna.
Ja, exakt. Det var den hemstickat intervjun där han bjöd på bullar. Han är en jävel på baka. Ja. Men han, i den intervjun så uttalade han sig ju väldigt kritiskt om allt i GIF Sundsvall och hur han hade velat reformera föreningen om han var med i en, och att han hade erbjudit sina tjänster. Och strax senare kunde vi avslöja att han var aktuell för sportchefsjobbet. Alltså, det ska man ha med sig då. Den här intervjun såg ju ut egentligen som en... alltså, det var många intressanta tankar, inte det, men det såg också ut som en arbets, som en jobbansökan.
Mm.
Och han, den rörde ju om, gjorde den verkligen. Men Då var han aktuell för sportchefsjobbet, men fick det inte då. Då blev det Tommy Naurin. Varpå han då tog över Sundsvalls DFF. Som då, vid det laget, så var ju tanken att de skulle införlivas i GIF Sundsvall. Kan man ha med sig. Men det röstades ju sen ner av GIF Sundsvalls medlemmar. Och det var nog tur för dem, för då hade de ärvt GIF Sundsvalls ekonomiska ryggsäck. Men han hade den här tiden i STFF. Och egentligen, det var ju ingen lyckad tid så. Det kändes som han kom in med en väldig energi och fick med sig spelarna, men de tog ju inga poäng. Mm. Och nu har de ett helt sanslöst poängfacit sedan han lämnade. Men under sommaren...
Positivt eller negativt?
Alltså, positivt. De har ju gått från... De var ju det här strykgänget på liksom 5-6 poäng i botten. Nu är de på säker mark. Jag tror de har vunnit 6 av de 8 senaste eller något sånt där. Och det var raka motsatsen när han var där. Mm. Så han lyckades ju inte med dem alls. Men ja, så nu under sommaren så blev det ju övergången till Giffarna. Och det var ju på ett sätt överraskande att GIF Sundsvall valde att ta in honom i det läget. Att man hade, då hade det rapporterats om att Tommy Naurin, att hans arbetssituation var ohållbar. Man vet ju aldrig vad som döljer sig bakom. Det är ingen som egentligen vill uttala sig om det. Men han har fattat att det var tufft och att man behövde stärka upp. Men det är ju lite sättet, alltså, ska jag säga, jag har inte formulerat det här i mitt eget huvud. Det är väl kanske därför jag är så långrandig. Men det var någonting som vi lyfte redan när Joel Cedergren var sportchefsaktuell också, att han står ju väldigt nära klubbchefen. De står ju nära varandra. Det är ju en intressant, liksom, det är ju ett intressant förhållande. För det är inte så att han kommer med ett suveränt track record nu. Nu är det visserligen som tränare i Örebro och STFF. Men så plockar man in honom i GIF Sundsvall. Sen började det komma ut nu då att Tommy Naurin har sagt upp sig, och då lägger man ihop 1+1. Ja, det var väl därför då som man tog in Joel. Nu hävdar Joel att han visste inte om att Tommy skulle säga upp sig när han kom in. Så det får man väl respektera då. Men det ser ju ut som att det är ett noggrant lagt pussel. Och jag vet inte, alltså, jag har ju fått känslan, alltså, han la ju ut en krok för ett år sedan om att han ville in i GIF Sundsvall, och sen har ju allt rört sig i hans riktning. Ja, förutom liksom, ja, STFF, det här, det röstades ju ner att de skulle in i GIF Sundsvall. Men sen har ju allt rört sig i hans riktning. Och det tycker jag är väldigt intressant. Oavsett om det är så eller inte, så känns det ju som att han har hackat sig fram till att få den här platsen i föreningen som han brinner för i mångt och mycket.
Ja, och han dyker ju upp här på tisdag, Fredrik. Tror du att det blir, ni var ju inne på det lite grann där, att det kanske inte är det käraste av återseenden för Joel det här?
Nej, det måste ju vara laddat. Det måste det vara. Jag tar ju upp det här att han till och med flyttade delar av sin familj till Örebro. Jag tror att det finns en hel del prestige från hans sida. Jag tror inte heller att Örebro-publiken kommer att... det är väl inga speciellt varma känslor, tror jag. Från något håll. Det ligger en hel del i potten där, tror jag. Och som jag säger, jag uppfattar inte honom som en prestigelös människa. Det var väldigt intressant att jobba mot honom, skulle jag vilja påpeka. Han var aldrig otrevlig eller någonting, och det var en intressant tid att följa ÖSK på många sätt. Så det blir intressant att se vad som händer. Jag tror att han är laddad att klämma dit ÖSK helt enkelt. Mm. Sen är det ju såklart det viktigaste för honom är ju att Sundsvall hänger kvar. Det är ju ett överordnat mål. Men han är inte likgiltig inför att den här matchen spelas i Örebro, det tror jag inte.
Ja, det blir spännande att se. Ska vi gå vidare?
Ja, det ska vi göra.
Mm. Vi kan gå vidare till Alexander Axén som verkar vara inte helt osugen på att bli sportchef i ÖSK.
Nej, var det en liten jobbannons?
Jag skulle säga att det verkligen var... Mm. Jag kände det när han satt och pratade att det här är en säljpitch. Ja. Liksom.
Han gör en Joel Cedergren som när intervjun ett år innan i Sundsvalls tidning som sen mynnade ut i att han sen blev sportchef.
Ja, precis.
Så Axén gör samma. Ja, men det var intressant. Lite oväntat.
Lite oväntat för mig att han var så pass sugen på att komma tillbaka till fotbollen. För att det här har ju alla känt till, liksom, att han känner sig väldigt färdig som tränare och den biten. Sen förstår man väl kanske att han skulle kunna tänka sig en annan roll. Men det här var ju något annat. Det här var ju verkligen att han... Det känns som att han vill det här ganska starkt.
Mm. Tänk om det är så att han vill få frågan, men vill säga nej.
Det var ju jag. Visste du att jag har gjort det en gång när jag fick nys om en person på NA som skulle ha en stor fest? Som jag inte ville gå på, men jag ville bli bjuden.
Ja, men det här vet jag.
Jag såg till att bli bjuden och tackade nej. Ja.
Ja. Ja, men det här var ju någonting som gjorde att man blev rädd för dig som person. Ja. Att det fanns ett sånt mörker.
Ja, men är det mörker verkligen? Jag vet inte.
Ja, men, jag är ju inte gift. Men jag lever ju ett väldigt långvarigt förhållande.
Mm.
Och min sambo sa ju någon gång att hon tyckte att jag skulle fria till henne.
Ja.
Fast hon lovade att säga nej. Motiveringen var att hon ville ändå i någon gång i livet att någon skulle ha friat till henne.
Ja.
Och då påpekade jag då det faktum att i så fall skulle jag vara den som friade en gång men fick nej. Så det blev inget.
Det blev inget.
Nej, det blev inget.
Okej.
Det finns ju inte på kartan. Det är en sån prestige. Jag är inte heller en prestigelös människa.
Du ser. Ja, i alla fall. Jag skulle kunna tänka mig att Axén är kapabel till att vilja bli erbjuden det och tacka nej. Men jag tror faktiskt inte att
han har det i sig.
Han har det i sig, det har han absolut. Ja, då är ju frågan, jag har för övrigt en sambo där hemma som är, han är väldigt mycket ÖSK-are och han är 100% inställd nu på att Axén kommer bli sportchef.
Han har läst in allt.
Det kommer ske.
Ja.
Jag tror kanske att det finns fler där ute som fick upp ett väldigt starkt hopp om det. Eller rädsla, beroende på vilket håll man är lagd åt då. Vad tycker du? Är det här en bra idé eller är det en dålig idé?
Jag tror att det kan vara en ganska bra idé. Eller en väldigt bra idé faktiskt. Mm. Axén erbjuder någonting som ÖSK inte har. Och det är en plats vid bordet, om man säger.
Mm.
Han har en plats vid alla bord i svensk elitfotboll på något sätt. Alla viktiga bord i alla fall. Han kanske inte är pamparnas bästa vän, det kan jag tänka mig. Men han kan öppna dörrar och ge ÖSK en plats vid bord där, som annars är stängda. Det är ju lite likt Lars Larsson också, tror jag.
Mm.
Alltså Lars Larsson har också den kvaliteten och rykte och anseende. Och sen har han har ju visat att den här i England kallar man det wheeler dealer manager. Liksom,
okay.
Lite så här, jag tror det anspelar på bilförsäljare, liksom, så här, att man är en bra förhandlare, man kan liksom, ja, hitta den där och sälja den där lite, ja, bilen som kanske inte riktigt är värd lika mycket som den säljs för. En smart människa som kan jobba på lite olika sätt och det tror jag kanske ÖSK skulle må bra av nu. Någon som kan komma in, slå en signal. Han tar det här exemplet med Amadou Diawo i Djurgården och Bosse Andersson. Sådana spelare som kan kanske komma hit och som inte är tillgängliga just nu.
Mm.
Eftersom ÖSK då inte har en stor pengapåse just nu. Sen skulle det vara kul också journalistiskt och supportmässigt, tror jag.
Mm.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Ja, han har ju redan ett arbetsprov, får man ju lov att säga. Med tanke på att under hans tid som huvudtränare så var han ju duktig på att få hit just de här figurerna. Det var han som tog hit Nahir Besara första vändan till exempel. Mm. Och sen Javo-historien, finns ju många fler exempel på spelare som han har lyckats locka till sig bara med sitt, som du säger, sina kontakter och sitt sätt. Mm.
Sen det som talar emot, det är ju att jag inte känner att Alexander Axén är den här som, om klubben ska fortsätta vara en, gå mot att bli en säljande klubb, då är ju inte de här mer rutinerade spelarna som har ramlat av en allsvensk trupp kanske de främst man ska gå för. Och där måste ju då, det vet inte jag med Alexander Axén, alltså det var ju inte så att det sprutade ut potential i Alexander Axéns ÖSK.
Nej.
Det gjorde det ju inte. Nej. Alltså det var ju inte 18-åringar som... Det var ju snarare så att han fick kritik för att inte släppa upp unga spelare. Nu kommer han kommer ju ringa mig direkt nu.
Ja, men det får du ta. Det, och sen en annan...
Sen kommer han ha 10 exempel på sådana som han tycker att han...
Självklart, ja. Självklart. Och sen en annan sak också som man skulle behöva tänka på då om han ska bli sportchef, det är ju att han kanske inte är människan jag främst sammankopplar med ordning och reda. Så att då skulle ju han behöva någon som hjälper honom. Mm. Men det å andra sidan kanske redan finns inom organisationen. Till exempel, vad heter han? Honken. Fredrik
Honken
Holmqvist. Precis.
Han får sköta av allas kontor.
Ja, men ja. Har inte han redan haft arbetsuppgifter som liknar det? Liksom stötta upp med tråkiga pappersgrejerna. Liksom.
Sen har han varit tillförordnad akademichef nu under senaste året också. Men han är ju ett sånt. Det är ett litet kontor som vi har pratat om tidigare. Mm. Det är flera människor som har försvunnit från det. Och det känns som att många av de arbetsuppgifterna har man bara så här, det kan Honken ta.
Ja, slasktratt.
Ja, lite så.
Och så är han jättesnäll och gör det.
Ja, och duktig liksom. Så, ja, och precis. Sköter på det där.
Gud,
ja. Så ja, han kanske kan ta Axéns, sköta Axéns kontor också.
Städa upp efter honom. Ja, men och du var ju inne på akademin där. Skulle Axén bli sportchef och så har man då Samuel Vovoa som ny akademichef. Det är ju en form av rock'n'roll-organisation som man inte har sett på ett tag i ÖSK. Det känns som att då finns det helt plötsligt lite klös och personlighet i ÖSK igen.
Ja, verkligen. Så är det. Och Lars Larsson som ordförande.
Precis.
Så det, då kan det hända saker.
Då kan det hända grejer. Ja. Och
blir högt i tak för...
Ja, men det är väl svinbra.
Ja.
Ja. Vovo som akademichef då, vad var din reaktion på det?
Ja, alltså fotbollsmässigt så tror jag att det är bra. Mm. Han vet exakt vad som krävs och som jag påpekade någonstans så är ju han också en sån som tog en lite längre väg. Jag tycker att det är lite tveksamt där att alla ska vara... Det är väldigt många i kommentarsfältet som påpekar att den här och den här bör ha ett A-lagskontrakt. Och det är så jäkla bråttom. Och de här spelarna som ska ha... De har egentligen inte gjort så mycket och de är 17-18 år gamla. Mm. Alltså, sitt ner i båten lite. Samuel Vovoa var 21 år när han lämnade ÖSK på lån till Hertsöga. Och sen fick han ju en väldigt fin karriär med 2 SM-guld. Så fotbollsmässigt tror jag att det kan vara lovande. Det finns ju förstås, hans karriär i Karlslund är ju inte bara framgång. Det är ju både uppgång och nedgång och det slutade ju med nedgång.
Mm.
På det sättet så finns det väl mer att bevisa för honom. Och sen kan jag tänka mig också, vi pratar om det här med att sköta ett kontor. Om jag hade valt en akademichef i ÖSK så tror jag att jag hade valt någon mer som hade kunnat öppna dörrar och skapa samarbeten med skolor. Jobba mer strategiskt. ÖSK har valt en annan väg och det är ju att anställa en duktig fotbollstränare. Och det beror väl lite på kanske hur stor organisation man har. De har ju fortfarande inga heltidsanställda tränare som Vovoa kommer stå på fotbollsplanen. Så i där ÖSK är nu just nu så kanske Samuel Vovoa är en bättre lösning än det jag hade sett fram emot.
Yeah.
Jag hade mer sett fram emot en, ja kanske, jag känner inte honom jättebra, men alltså Andreas Levi, kanske Lunds IF, som har verkar byggt en klubb där med den här privatskolan, friskolan som de har bredvid, och någon som är duktig på sådana saker mer än att bestämma om akademin ska spela 4-3-3 i alla årgångar. Så
det... Förminskar du det här lite grann nu?
Ja, eller, men, liksom, men, alltså... Jag hårdrar lite.
Ja, du hårdrar, jag förstår. Ja.
Ja, men det är ju helt rimligt att man vill ha en skicklig fotbollsman.
Mm.
Fotbollsperson i den här rollen, absolut. Och sen är det ju också, jag var ju själv inne och slidade där på genus här när jag sa fotbollsman. Jag ställde ju också på slutet en fråga till Samuel om varför, ja, alltså hur han ser på tjejer, flickakademi. Och där kändes det inte som att han hade ett färdigt svar. Det kändes helt ärligt inte som man hade tänkt på det så jättemycket. Och det är ju så att ÖSK har en pojkakademi men inte en flickakademi. Han sa helt rimligt, så sa han att jag vet att det är någonting som klubben funderar på. Men ja, det kommer ju också bli en jätteviktig fråga, speciellt då om ÖSK går upp i elitettan med damlaget.
Nu säger jag det här utan att ha tänkt igenom det, men på tal om Vovoas facit i Karlslund, har de inte varit ganska duktiga ändå på att slussa ut spelare därifrån under hans tid?
Jo, de har ju varit. Alltså,
Justin Salmon, Simon Jävert och de här, Jake Larsson var kanske, var det under hans tid?
Ja, precis. Och det är ju de, lokalt sett och internt så var ju 97-orna då jätteduktiga som lyfte laget till division 1-nivå och höll dem kvar där. Och det är ju väldigt många spelare där, som det är väl Lipovac och Ekstrand Amrén. Det är väldigt många andra också som spelade A-lagsfotboll, och nu spelar Sebastian Loyola Nidén, tror jag, som spelar FC Stockholm.
Mm.
Fått ny tränare, Nordling nu. Men sen... har ju inte, och sånt där kan ju finnas många olika, det är ju verkligen inte bara A-lagstränarens roll, men de har ju försökt spela sina egna spelare, men det har ju blivit sämre och sämre. Så det kan ju slumpa sig så att Karlslund har haft några svagare årgångar. Men både ja och nej får man ju säga att han har slussat.
Mm.
Det började väldigt bra. Tillsammans då kanske med Jonathan Hederström.
Som är i Sirius nu, ja.
På en väldigt hög post där.
Mm.
Så, och sen när Ederström lämnade så gick det sämre, och jag vet inte varför det var så, men så är det ju bara.
Mm. Ja, ska vi ta en liten kort uppdatering bara inför Sundsvalls matchen här nu då? Det var ju ett tag sedan man spelade match, så man undrar ju hur det står till i truppen. Hur mår alla?
Ja, precis. Det finns ju en del ganska kraftiga frågestecken, eftersom ÖSK åkte ju på två avstängningar senast. Kevin Walker och Valgeir Valgersson blev avstängda mot Öster i den här 3-0-förlusten i Växjö då. Så de måste ersättas, och sen så gick ju Lucas Limon av skadad i låret. Så då har man ju då tre lårskador att hantera. Det är Lucas Limon som är i en fas där han har börjat träna med laget men är inte med i ser ut att vara en bit ifrån att vara med i spelövningar. Så jag tvivlar starkt på att Lucas Limon spelar på tisdag. Det är några dagar kvar, men nej, jag tror inte det. Axel Andreasson har inte heller, han har ju varit borta längre, mycket längre. Och han har inte heller gått med i den kollektiva träningen. Han är ute på, han springer, jag skulle säga att han joggar. Inte heller spelbar på tisdag, det kan jag inte tänka mig. Okay. Det skulle bli en överraskning. Och Nasiro Moro har ju inte jag sett till överhuvudtaget sen han skadades borta mot Helsingborg. Jag har inte sett honom överhuvudtaget, han har inte varit ute i solskenet. Så han antar jag i gymmet bara. Mm. Och där tror jag att, om jag skulle spekulera då, så tror jag att säsongen är över. Mm. Jag vet att han har sagt det själv också till folk nere på vid träningen.
Nere vid staketet?
Nere vid staketet, ja. Så ÖSK har ju sagt att de väljer att inte sätta en tidsperspektiv på det där. Och skulle det bli kval till exempel, så skulle han kanske kunna komma in där, inte vet jag. Men att Nasiro Moro spelar mer i år, nej, det tror jag inte. Samuel Kron är ju full träning efter att ha missat de senaste matcherna på grund av sjukdom då.
Det var ju goda nyheter.
Ja, precis. Men det blir intressant att se, främst kanske då, ja, utan Valgeir Valgeirsson så måste man hitta en ny wingback. Och då är väl Rasmus Bonde säkert en det kan säkert bli start för honom, lånet från AIK. Och sen så kan man tänka att Sebastian Krona skulle kunna vara ett alternativ som mittfältare. Men då har man ju varken Moro eller Andresson. Och Ludvig Niklasson är utlånad.
Mm.
Jag skulle kunna tänka mig att man sätter Ludvig Niklasson på bänken faktiskt. Att man har ju ett sånt låneavtal med Örebro Syrianska.
Just det.
Att man kan flytta honom fram och tillbaka. Jag kan tänka mig att han sitter på bänken och sen att Krona får vara kvar i backlinjen. Och då blir det ju då Hamse.
Hamse blir det, tamejfan.
Hamse Chagaxle skulle absolut kunna vara en tänkbar. Det finns ju säkert andra lösningar också. Men det är absolut en tänkbar lösning.
Mm.
Så det blir ju i sånt fall två debutanter från start i en ödesmatch mot Sundsvall.
Oj, oj, oj.
I 27:e omgången av Superettan. Det har ju något.
Det har någonting. Man blir inte helt onervös.
Nej, nej.
Nej. Vi är ju också matchvärd NA på den här matchen.
Så pass.
Ja, visste du inte det?
Ja, jag har hört att vi ska vara matchvärd, men jag har inte
skänkt. Du försöker hålla dig borta från de här grejerna.
Ja, ja. Det här nasandet.
Men du, ska vi avsluta lite grann då med vad hände med honom?
Mm.
Jag tycker så här, vi har ett par grejer att avhandla innan vi drar ett namn. Bland annat så har ju du försökt inför inspelningen här att få ordning på den här jävla, vad hände med honom, elvan.
Exakt.
Ja, är det något du vill säga om den?
Ja, vi kan dra den kanske. Ja. Ibland så måste vi ju dra den för att folk ska...
Ja,
jag tror inte vi har dragit den på 4-5 program.
Nej, jag kan inte säga ett enda namn på den där. Kaczynski tror jag är med.
Ja, Tomasz Kaczynski står i mål. Backlinjen och en fyrbackslinje är Patrik Antonen, Axel Kjell och Ajanda Inkili. Och vänsterback är Lyner Birgisson. Och sen har vi en tremanna mittfält, så ska det heta. Paulinho då, som ju är mer än anfallare, men vi har skohornat in honom som mittfältare.
Ja.
Fredrik Nordback och Sebastian Henriksson. Och sen en anfall med Spetim Hassani, Niklas Skog och Nedim Halilovic. Så ser det ut. Alltså,
det är ganska bra elva det där.
Ja, det börjar bli bra. Alltså. Ja. Den har ju sina Kaczynski och mittbacksparet där med Axel Kjell och Ajanda Inkili, kanske inte i toppklass. Men det börjar se bra ut. Alltså. Jag skulle ju säga att det här laget skulle köra över ÖSK 2023.
Mm. Vi fick ett mejl, jag nämnde ju där kort i förra avsnittet med Axén där. Vi fick ett mejl från Per Forell. Och vem är det, Fredrik?
Ja, för några avsnitt sedan så drog vi ju Per Larssons namn. Och Per Larsson är ju ingen superkändis i ÖSK-historien. En talang som inte riktigt slog igenom. Och vi hittade ju lite bra stories om honom i sändningen faktiskt. Där. Och ja, vill du berätta eller ska jag?
Jag kan berätta. Han har ju bytt namn då. Så han heter Per Forell nu för tiden. Och han har alltså lyssnat på Hemmaborgen. Och han mejlade oss ett ganska långt mejl. Han brukar lyssna på podden.
Mm.
Han trodde att vi hade gallrat påsen lite bättre så att han inte skulle vara med. Så han blev lite paff när han hörde att vi drog hans namn där. Och så säger han så här: dock väldigt kul, och jag måste ge dig, Fredrik, en eloge för vilket minne du har. Hade inte historien om listan och fotograferingen i närminnet. Men det stämmer att du, lite överraskande, hörde av dig och kom ut till Garphyttan på en kvällskvist. Och sen uppdaterar han lite grann också om den fortsatta fotbollskarriären. Han säger själv att tyvärr finns det inte så mycket att berätta. Jag flyttade till Lund och hade förfrågningar från ett par lag i Malmö-trakten. Träffade bland annat dåtidens farmarlag till Malmö, Bunke Flostrand. Så han lagt till ett frågetecken efter.
Jag tror
han
inte heter Bunke Flo, tror jag bara.
Bunke Flo. Ja. Mm.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
hette de inte någonting slash Bunkerflo, eller?
Ja, så kanske.
Ja. Skitsamma. Som satsade en del, men det blev inget då jag hade bristande motivation. Tyvärr kom aldrig motivationen tillbaka, så den sista fotbollsträningen gjorde jag i ÖSK 2004. Har sysslat en del med annan sport efter det, men fotbollen har jag låtit vara.
Mm. Mm. Det är sällan man blir, jag blev så där jätteglad när jag fick det.
Jag blev varm i hela kroppen.
Ja, faktiskt. Ja,
det var jättemysigt. Ja, ja, verkligen. Per Larsson.
Per Forell.
Per Forell, vi önskar dig all glädje.
Han berättar ju också att han är årskott på Bern Arena.
Va?
Ja, det står ju på slutet. Det här, han har ju flyttat tillbaka till Örebro nu. Och en trogen ÖSK-supporter. Och har de senaste 13 åren haft årskort på Bern Arena.
Ja, du ser.
Mm. Och nu jobbar han, eller har han också hand om ett lag i Marieberg. För dottern.
Så det... Han jobbar som fastighetsutvecklare. Han, mm. Ja, du ser. Kolla. Vilken jävla kille, va?
Ja, jättetrevligt.
Ja, verkligen. Supertrevligt. Vi tackar så hemskt mycket för det mejlet. Ska vi dra veckans namn här då?
Mm, gör vi.
Och se vart det hamnar. Vi drog ju Robin Damström förra veckan, jag och Axén. Ingen av oss visste ett jota. Nej. Om honom. Du visste att han hade blivit inkallad till militärtjänst.
Ja, precis. Och flyttat till Skövde mitt i den sista säsongen i akademin.
Just det.
Och sen krigade han för att få ett A-kontrakt där i Skövde, men landade till slut i Kumla.
Mm. Då ska vi se vad det blir för namn den här gången då. Det här namnet klingar bekant med David Holm.
Mm. Ja, men det är ju faktiskt lite aktuellt.
Jaha.
Ja. Vi har ju en ganska lång svit nu av den här typen av spelare.
Okej.
Okay. Som alltså talanger som aldrig ens har suttit på bänken.
Det är 80% av den här påsen är sådana spelare.
Så, men David Holm är ju faktiskt lite aktuell. Så det var ju väl tajmat.
Ja, berätta om David Holm.
David Holm var anfallare i ÖSKs juniorlag. Jag tror han blev skadad. Och sen så la han av. Och så har han spelat IFK Kumla lite grann. Det är en anfallare, sa jag kanske. Och nu, varför han är aktuell nu, det är för att han gjorde det avgörande målet när Rynninge tog sig upp från division 4 till division 3. Bara för en... ett par veckor sedan. Mm. Så jag tror om jag inte helt fel så är han väl lagkapten, tror jag, i Rynninge på Grenadjävallen.
Fan vad trevligt.
Ja, det är en sån där spelare som många hade stora förväntningar på också, lite som Per Larsson. Men det kom några skador i vägen och han gjorde några såna här matcher på träningsmatcher då, på vintern.
Mm.
Och ja, det är ju en favoritsyssla att sitta och titta på den där unga killen. Han kan bli någonting. Sen jag såg han hoppa in den här anfallaren.
Ja.
Ja, så David Holm är en sån som man har suttit och tittat på och tänkt att han ser rivig ut. Han ser bra ut.
Ja.
Sen blev det inte riktigt så, men att skjuta tillbaka Rynninge till division 3 är också, det är inte fyskam det.
Det är inte fyskam, och vi har ju pratat en del om det i podden här, att det är kul att de där figurerna, när de blir kvar inom fotbollen, inom Örebrofotbollen då.
Jätteviktigt att folk fortsätter att spela, även om man inte blir en ny Neymar.
Precis. Jaha, har du något du vill tillägga?
Nej, inte så jättemycket.
Nej, bra. Då ska jag berätta för dig att eftersom att vi är matchvärd på tisdag då, så måste du och jag spela in en reklamsnutt här innan vi lämnar studion. Mm. Hur känns det?
Ja, du vet ju, det här är ju min bästa.
Ja, jag vet ju inte exakt när de spelar upp den här reklamsnutten.
Mm.
Men jag vill att alla som hör den också, ni ska veta att nu sitter Fredrik och skruvar på sig på stolen här. Så att ni vet vad liksom spelet bakom, hur det såg ut.
Ja, jag blev plötsligt kallsvettig.
Ja, men du, då ser vi fram emot match på tisdag och hemmaborgen är tillbaka som vanligt igen nästa vecka. Mm.